Ja, ni lyssnar alltså på Radio Tyresö 91,4 och jag som är reporter idag. En fin dag i september. Det är lite dimma över hela Tyresö, men det är fortfarande varmt. Jag heter Ann Sandin Lindgren. Och nu har jag tagit mig till ett ställe där jag inte brukar vara. Jag har varit här en gång förut i mitt liv. Och den gången gick jag med Bernt Karlsson. Vi gick längs Gudeå. Därför att Gudeå är en stor del av Tyresös historia, för er som inte vet det. För här fanns det tvätterier. Det var så att både Haninge och Tyresö levde på att tvätta stockholmarnas byk, som det hette. Så hit ut åkte man med båtar och sen var det människor som tvättade här. Och längs Gudeå, där tvättade man. Och här finns det fullt med torklador. Men inte alls det jag ska prata om nu. Utan jag ska hit därför att här finns ett vackert koloniområde. Vem har jag här?
Sandra Guteklint.
Ja.
Kolonist.
Kolonist, heter det så?
Ja, ja, kan man säga det.
Ja, och du måste berätta, vad är det man odlar här för någonting?
Vi odlar väldigt mycket grönsaker, och bär, rotfrukter, blommor, buskar. Ja, vi odlar allt som man kan odla, både för att det ska vara vackert med blommor, men också för att vi helt enkelt odlar att få mat helt enkelt.
Ja,
ja.
Vi moderna människor har glömt bort att det är därför man håller på och odlar, inte bara för att det är en vacker trädgård.
Nej.
Och det här är alltså en koloniområde. Heter det något speciellt?
Vi heter ju Trädgårdsföreningen Gudeå, men vi har två områden. Det här är ju området, koloniområdet vid Triangelvägen, och sen har vi runt hörnet här Måndalsvägen. Så vi har 107 kolonilotter.
Ah.
Så det är ungefär, skulle jag säga, kanske 120 familjer.
120 familjer.
För det är några som delar på vissa lotter och så. Så ungefär.
Ja. Ah. Och alltså, jag ser ju fullt med solrosor. Ja. Odlar man solrosor? Nu låter det här borta, för det är någon maskin som håller på här. Men solrosor, odlar man dem för att de är vackra, eller vill man ha solrosfrön för fåglar, eller?
Både och faktiskt. Jag gör ju lite mer när jag har väldigt mycket solrosor på min lott, så jag brukar bara slänga ut fröna. Så växer de där de växer. Men det är ju också för att det är mat till fåglarna, men det är också väldigt vackert.
Ja.
Så att, ja, både dekorativt men också till fåglarna helt enkelt.
Fattar. Och ni är alltså en förening. Vilken funktion har du? Ni har en styrelse då?
Vi har en styrelse och jag är valberedning.
Du är valberedning?
Ja.
Sen har vi en till här bredvid. Vad är han för någonting?
Han är ordförande i föreningen.
Ja, då går vi till honom också.
Yes.
Ja, nu går vi till ordförande här. Vad heter ordförande här?
Ordförande heter Jonas Bjerkefelt.
Ja. Och du leder den här, bestämmer du över alla här vad de ska odla, eller vad gör man som ordförande i en koloniområde?
Som ordförande i en koloniodlarförening så är man ju ansvarig för att kalla till möte när det är styrelsemöte. Och det är mig veterligen den enda
funktion.
Denna funktion eller bestämmande rätt i så fall jag har. Men eftersom jag är lite dålig på det så har jag delegerat det till vår sekreterare för att det ska fungera ordentligt. Vår sekreterare Anna Sundbo.
Aha, okej. Okay. Är det många medlemmar som brukar komma på era årsmöten?
På årsmötena brukar det vara 60 pers kanske.
60 pers?
Ja.
Det är mycket det faktiskt för att vara en förening.
Ja, vi kombinerar ju städdagen. Så vi har en sån här vårstädedag då vi liksom förbereder området för säsongen. Så att, och då brukar vi köra årsmötet samtidigt.
Smart där. Ja, och hur stora lotter har ni?
Alltså de är inte exakta, men de ligger mellan 80-100 kvadrat per odlingsyta.
Det är väl ganska mycket va?
Ja, det är ganska stora lotter om man jämför med. Det är många sådana här föreningar där det inte är mer än någonstans 50 kvadratmeter.
Nej. Hur länge har du varit med i föreningen?
Jag har varit med i föreningen sedan 2017.
Och?
2017.
Alltså, ni hör ihop?
Ja, vi hör ihop.
Ni får säga namn en gång till. Då har jag glömt bort redan.
Sandra Guteklint.
Och Jonas Bjerkefelt.
Ja. Det var inte samma efternamn, så jag vågade inte förutsätta det. Ja, men det här området då, det har ju nu blivit aktuellt för vad då?
Ja, politikerna har ju en tanke om i alla fall att man vill bebygga det här med småhus. Alltså det här området vid Triangelvägen, området vid Måndalsvägen och industriområdet, det är därifrån vi hör grävmaskinerna. Så de vill man ju bebygga med ungefär vad jag förstår 50 småhus.
Ja, jag vet att man har ont om småhus i Tyresö.
Ja, absolut.
Man har ju byggt väldigt mycket lägenheter och det finns en stor efterfrågan på att bo i hus.
Ja, absolut.
Och, ja, så att det är väl därför. Men vad händer med ert område då?
Då exploaterar man ju det och då behöver man ju bygga småhus här. Jag har pratat med en arkitekt och han säger att här ute kan man bygga lätt 25-30 radhus bara på den här lilla ytan.
Ja, man bygger ganska tätt med radhus nu för tiden. Ja. Och då är det alltså tanken då är...
Att vi bara sägs upp. Det var Fredrik Bergqvist väldigt tydlig med i intervjun. Att vi kommer bara sägas upp.
Ja, för ni har ett arrende.
Vi har ett arrende, precis. Vi har 9 månaders uppsägningstid. Ett ganska vanligt arrendeavtal.
Ja. Jag fick höra att det skulle bli om 10 år, stämmer det? Eller har ni hört någon tidsperiod?
Ja, alltså finns ju ingen detaljplan. För det finns en översiktsplan här från 2017 som säger att det här ska vara ett rekreativt stråk. Så att det är väl en lång process om man ska anta nya beslut för att göra någonting annat på det här området. Så 5-10 år har vi hört. Men det tar ju 3-5 år bara att ta fram en detaljplan och det är ju lång väg dit.
Och det finns, Tyresö var ju en gång, i alla fall Trollbäcken, väldigt bra odlingsmark. Och om jag förstår historien rätt så berodde det på att man sänkte Drevviken. Alltså det kom upp en massa fin jord från gammal sjöbotten. Så att det var ju stora, vad ska man säga, det fanns ju flera stycken som odlade här. Så det har funnits väldigt mycket odlingsområden i Tyresö. Men hur många koloniområden finns det idag i Tyresö?
Det är vårt och så är det Fnysken.
Ja, och där har jag varit. Mm. Fnysken är ett köldhål, säger de. De ligger lite senare.
Det här är ju också ett köld. Det är ofta några grader lägre här än det är uppe hos oss till exempel. Så att, området är ju delvis översvämmat varje år. Och det har de ju tittat på i meteorologiska undersökningar. Att det här är ju ett område som... där det kan bli stora översvämningar. Så Haninge kommun som ligger precis bara på andra sidan Gudeå, de har ju fattat ett beslut om att där får inte byggas under 21 meter över havet. Och det här ligger ju under 21 meter över havet, men Tyresö kommun har inte fattat ett liknande beslut. Och det har man ju fattat för att det helt enkelt är så mycket översvämningar här.
En annan sak i det här, för att jag uppfattade det som att man bara pratar om den här reningsverkstomten när man pratar officiellt utåt. Men den kalkylen går inte att räkna hem. Utan för att man ska kunna räkna hem det så måste en entreprenör få det här området borta i Måndalen. Och de behöver ha området här på fältet vid Gudeå för att man ska kunna göra det här ekonomiskt gångbart. Och det har under sommaren varit människor som jag uppfattar som representanter för entreprenörer har varit här och snokat och frågat oss kolonister vilka djurarter som finns här. Det var en man som utgav sig för att vara representant för kommunen. Att han var här och tittade för kommunens räkning. Men han vägrade att presentera sig när vi frågade vem han var.
Men det här reningsverket som vi hör större här borta, ska det bort eller?
Jag vet inte riktigt vad de tänker sig. Jag menar, det är ju dagvatten här så man måste ju ha någon plan för det. Men jag antar att det ska bort om man ska exploatera hela området. Men jag vet ju faktiskt inga närmare detaljer. Det är ju såklart inte lätt att flytta det här. Och man har ju precis gjort stora åtgärder här på grund av att det svämmar över vid Tyresöflaten och man har jobbat med vattenflödet. Så att, ja, jag antar att det är ett stort projekt om man ska få det här att fungera och kunna flytta det här dagvattenverket. Eller om det ska vara kvar, jag vet faktiskt inte vad man tänker.
För det här är ett stort sjösystem.
Ja.
Och det kan ni i alla sjöar som Gudeå förbinder.
Ja.
Kan ni dra lite, för det är också någonting som Tyresöborna kanske inte känner till. Men en av orsakerna att vi har 3 kvarnhjul i vårt märke, det beror ju på att här i Tyresö kunde man lägga vattendrag. Därför vi hade vattenfall.
Ja. Ja, men vi har ju Dyviken först och sen så har vi Gudeå som då löper ut i Långsjön och sen har vi Gammelström och Tyresöflaten och sen måste man ju, om man ska paddla, då får man ta upp kanoten en liten sväng där för att komma över till Nyfors och sen så är det ju Albysjön.
Ja. Ja. Och därför så i början när man flyttade hit på 60-talet var Albysjön väldigt smutsig. Mm. För att det är ju stockholmare, huddingebor, alltså alla hade sina avlopp för att, ner i det här sjösystemet. Så att jag har ju hört Bernt Karlsson som är en duktig berättare berätta färgen i Gudeå, att det var ganska mycket lut av alla tvätterier. Mm. Plus att vattnet var inte, de hade simtävlingar här och folk blev lite allergiska om man säger att simma i de här åren. Oj. Nu är det ganska bra vatten här, va?
Jag tror att det är väldigt bra vatten. Jag har fiskat här och det finns gädda, det finns gös och det finns abborre och ganska mycket annan fisk. Jag är ingen expert på fiska. Men det...
Fantastiskt. Har ni haft översvämningar när ni har varit här? Har ni varit här? Nej, då i 8 år kan man säga.
Det är,
då?
Det är varje år översvämmat ända upp till vägen här nästan, minst en gång.
Det är ju inte hela området utan det är ju delar av området på den här sidan då såklart vid ån som svämmas över varje år. Så det händer. Så vi på våra odlingslotter då har ju vi byggt upp våra bäddar för att annars skulle allting ligga under vatten.
Och ja, jag tänkte hur funkar det?
Ja, vi har ju helt enkelt gjort höga bäddar. Så att det blir som mera Venedigs kanaler inne på vår lott.
Aha. Ja, ja. Men är det bra för er också att få in lite vatten eller är det dumt att det är sankt?
Alltså vi har ju jobbat i 8 år. Det här är ju lera vi pratar om. Ja. Så att det är väl också en bit. Man gjorde ju en markutredning här. För det har ju funnits byggplaner här tidigare vad jag förstår. Och då kom man fram till att den här marken inte var lämplig att bygga på. Men det är ju möjligt att man kan komma fram till annat nu. Och det är ju för att det här helt enkelt, det är lera. Det var ju som du sa, det är sjöbotten.
Ja, det är sjöbotten. Ja. Alltså halva Trollbäcken är sjöbotten. Ja. Men det är också det som gör att det blir så näringsrikt, säger man. Och det är därför lätt att odla. Då måste man säga så här. Vi lever i en värld där våra barn tror att maten kommer från ICA och Coop. Alltså man går dit i plastpåsar och hämtar dem. Men kunskapen om att odla så man kan äta, är den stor?
Nej, det vill jag nog inte säga att generellt sett så är den inte det.
Och det är väl ett problem nu i dessa kristider där vi pratar om krig och beredskap och att vi ska kunna saker. Jag har för första gången i mitt liv lärt mig att odla potatis. Vi har en jordkällare. Och när första gången jag sa att vi har byggt en jordkällare så undrar jag, vad ska det med en jordkällare till? Men när åren går nu så är det ingen som alls frågar, va? Har du byggt en jordkällare? Vad bra! Så att hela den här kunskapen kring mat, den behövs ju.
Verkligen, verkligen. Ja, men vi utbildar ju varandra här hela tiden och lär av varandra. Så det sker ju en enorm kunskapsöverföring bland oss som odlar. Man går och tittar hos varandra, man frågar, man delar frön. Alltså vi jobbar ju jättemycket. Så vi har ett otroligt aktivt, liksom aktiva familjer som är här nere. Så att, jag menar, det är ju troligtvis ett antal familjer redan här en måndag morgon som är här och jobbar. Så att det är alltid folk här som jobbar med sina odlingslotter.
Och nu i september, är det skördetid?
Ja, det skulle jag säga. Vi har nog haft skördetid ett tag, men ett nu tag. Är det ju högsäsong.
För det står ju så här odlat, köp här. Närodlat, härodlat står det. Det var en bra namn. Och så får man betala och så ser man vad man kan köpa där. Och säg, vad kan ni odla här som ni kan äta och leva på?
Potatis som du nämnde såklart. Mycket bönor, grönkål, svartkål. Vi odlar väldigt mycket majs till exempel.
Majs? Funkar det i Sverige?
Ja, du kan komma och titta.
Jag såg det.
Där har vi faktiskt satt i år, där har vi faktiskt lånat en liten bit av en annan odlare. Så vi har satt majs från Zimbabwe där. För majs korspollinerar, så du kan inte ha två olika majssorter bredvid varandra. Så att därför behövde vi ha, men det är en mjölmajs. Så att den är en majs som du inte, det är inte en söt sockermajs som man köper på ICA utan det är mjölmajs som du mal till mjöl helt enkelt.
Men behöver inte majs mer sol och värme?
Jo, det där var ett experiment. Vi gör ju mycket experiment. Ja. Jag har varit med i ett EU-projekt för bönor till exempel där jag fick bönor från hela världen, från Etiopien, från Georgien och från Chile och så provar man sig fram. Och så provar man sig fram och ser vad funkar i vårt klimat. Så det var ett stort, stort EU-projekt med flera hundratusen odlare i hela Europa.
Fantastiskt. Ska vi gå runt och titta lite i ert område? Absolut. Så att vi förstår vad ni gör. Absolut. Så att ni får peka. Jag kan potatis, jag kan hallon och majs känner jag igen också.
Ja. Men, ja. Ja. Gurka och tomater, zucchini är väl också sånt som det är så här vanliga saker. Som
är lättodlat.
Som är lättodlat. Så. Men här är då majsen från Zimbabwe. De har egentligen en lång utvecklingstid så vi vill bara prova det i år. Det är lite grann så man får göra. Man experimenterar, provar sig fram, ser vad som funkar. Och som du ser så kommer det lite majskolvar här. Det ser du de här med... Ja. Som det, när det hänger ner små, ja, det är majskolvar.
Rosa hår.
Rosa hår, precis.
Jaha, titta här.
Här har du ju fullt med grönkål till exempel, tomater och så blandat med lite luktärtor och solrosor. Och där ser vi lite pumpa och squash. Och, ja, det
är det ert område?
Nej, det här är inte. Grannen? Här är vårat. Så här har ju vi hållit på och grävt upp potatis till exempel och skördat. Och, ja, och så.
Vilken potatissort har ni valt?
Min favorit är Amandine.
Ja, okay. Vi odlar uppe här i dalen så där blir det mandelpotatis.
Ja, det har vi faktiskt också sett i år. Ja, men jag tycker Amandinen är ett stråvassare faktiskt.
Roligt, ja. Nu går vi vidare här.
Smaksak.
Jag vet, smaksak. Potatis, det är liksom grunden i att överleva.
Det blir mycket lök, gurka, bönor. Men som sagt, just i år har vi kanske inte varit... vi skulle behöva hålla efter ogräset lite bättre. Men...
Jag jobbar heltid på det här.
Men där är vår vanliga sockermajs då.
Den
är
inte aha, alls, sockermajs. Aha.
Den är, du ser ju majsen från Zimbabwe, den är otroligt mycket högre. Så att, det här är vanlig sockermajs. Och det brukar vi... Vi har fortfarande majs kvar faktiskt i frysen sedan förra året så vi får otroligt mycket majs.
Ja just det, för att det man odlar, alltså vi som då inte har, vanligtvis har man inte jordkällor och sånt. Man måste ju, alltså hur gör man idag när man är i ett modernt hem, tar hem en massa grödor här i september?
Ja, vi har ju inte heller någon jordkällare så vi har försökt genom åren att hitta lite olika och bygga såna här folieklädda lådor. Men det är inte så lätt. Nej. Det beror på, är det en mild vinter då funkar det bra ute i förrådet. Men annars fryser ju grödorna, rotceller och potatis, det fryser ju och då blir det oätligt. Så att, men vi har liksom en kall källare inne och där försöker vi förvara... Och sen fryser vi mycket, vi lägger in mycket rödbetor och gurka. Och, ja, så vi försöker ta tillvara det vi odlar helt enkelt.
Ja, för att det är också en kunskap hur man bevarar maten.
Ja.
För där uppe här i Dalarna, det håller till, där kan byn massa saker. De vet hur man saltar och sockrar och höll på.
Ja.
Och själv har man ingen aning om vad man ska ha det till. Nej. Så att det var därför vi byggde en jordkällare, för vi hade ingenstans att ha potatisen.
Men vi har en... otroligt duktig mathantverkare här, Jonas.
Aha.
Så han är väldigt kunnig just det. Och delar ju såklart med sig av sin kunskap i föreningen kring just hur vi ska ta hand om grödorna som vi odlar.
Så. Ja, Jonas, hur kommer det sig att du kan mycket om mat?
Alltså jag har ju en bakgrund som kock, kökschef, mathantverkare. De sista åren i min yrkeskarriär så jobbade jag väl som charkuterist. Jag tror att vi tog 6 SM-guld i mathantverk i min kompis Jon Randolfs företag K-Hantverk Stockholm till exempel.
Ja, för det här med färskvaror, vi är vana att saker flygs in från hela världen. Och nu är det ju liksom säsong.
Ja.
Och vi är dåliga på det här med att förstå att vissa saker kan man inte äta året runt. För då kommer de inte från det här landet om man nu vill odla eller äta närodlat. Mm. Och hur gör man då med olika saker? Vad tycker du är smartast för att behålla maten fräsch?
Ja, alltså nu är vi i Sverige så vi behöver odla då sånt som vi kan lagra. Rotfrukter fungerar ju väldigt bra och sådär. Och sen handlar det också om det här gammal kunskap att lära sig konservera det som vi till vardags kallar för safta, sylta, torka.
Just det. Jag har till och med köpt såna böcker om hur man torkar mat. Jag tänkte när det blev såna här kristider, tänkte jag, nu måste jag ju tänk om internet inte finns. Hur gör jag då? Jag kan ju ingenting om. Jag har inte lärt mig att konservera eller torka mat. Sånt kan du.
Ja, om du kommer till mig så ska jag lära dig att torka både salami och fläsksidor uppe i garaget. Liksom. Det är inga problem.
Har du kurser i sånt?
Nej.
Alltså, jag tror på kurser i sånt.
Det är ett hantverk som har utvecklats väldigt mycket de sista åren. Det finns ett nationellt kurscentrum för sånt som heter Elrimna.
Jaha. För är det inte så också att den här liksom, känslan att man vill kunna i alla fall odla själv. Alltså jag tänkte på kriget i Ukraina vart det ju plötsligt. Ja, och då blev vi väldigt rädda. Och så vet man till Ukraina, där har de hur mycket odlingsmöjlighet som helst. De flyttade ut på landet. Och det gjorde man i andra världskriget också i Sverige. Man flyttade till sina släktingar som hade kossor och grisar och visste hur man fixar mat. Men nu bor vi allihopa i Stockholm och har ingen aning om hur man ordnar mat om det tar slut på ICA och Coop.
Ja. Yeah. Nej, men det är väl en anledning till att vi vill ändå ta ett samtal med politikerna. Och vi har bjudit in alla politiska partier hit för vi vill ändå... Man behöver se saker på plats för att få en bild över vad som försiggår. Annars blir det bara något abstrakt koloniområde. Men här odlar vi faktiskt mat.
Ni odlar, precis, äter. Som ni äter.
Och som vi liksom... Jag menar, det har varit lite olika över åren. Men vi har ju haft potatis till april året efter som vi har odlat. Eller rotselleri eller ja, rödbetor. Så jag menar... Det är ju verkligen någonting som minskar våra matkostnader. Ja. Och så får vi då helt ekologisk mat.
Ja. Är det lätt att bli medlem här? Har ni kö? Funkar det?
Vi har en viss kö. Vi prioriterar personer som bor i Tyresö kommun. Och jag skulle säga att uppåt 90% är boende i Tyresö och bor i flerbostadshus. Eller... Som inte har tillgång till någon tomt. Så det är ju inte villaägarna som har lotter här. Utan det är ju en plats för personer som inte har möjlighet att odla på annat sätt.
Ja. Och är det på, vet ni om det är på gång? För ibland har jag ju sett i Tybos område att man gör små koloni. Alltså, eller det är inte ens koloni, det är små områden.
Ja.
Man får så en sån här...
Odlingslådor.
Odlingslådor. Ja. Ja. Och det verkar ju också mer och mer poppis. Förut var de ju bara fyllda med ogräs. Men nu ser jag faktiskt att de håller på.
Absolut. Vi har ju längs Vättinge gårdsväg. Det finns uppe på Graningsringen. Jag vet inte, det har säkert tillkommit fler ställen som jag inte känner till.
Samodling här borta i Trollbäcken. Mm.
Så det finns ett ökat intresse för odling?
Definitivt känns det så.
Ja. Och har ni lediga platser här för den som är intresserad?
Det skulle gå att ordna förmodligen inom ganska kort. Om man ställer sig i kö så kommer vi kunna ordna en lott på sikt.
Alltså min man är med här. Vi kanske ska börja bo så odla lite så att kan något annat än bara potatis här i dalen.
Där uppe
växer inte så mycket.
Nej.
Och vi är inte där hela tiden. Potatisen klarar sig själv. För att väldigt mycket av det här måste man ändå sköta om.
Absolut, absolut. Och det är ju under juni, juli, då behöver man vara tämligen aktiv. Så att, men det är också helt fantastiskt att komma hit efter jobbet och gå här en timme. Det är otroligt trevligt att komma hit. Alla känner alla, man småpratar lite. Och det är ju otroligt rekreativt och lugnande. Så vi har ju personer som har varit sjukskrivna och är sjukskrivna fortfarande. Och som faktiskt, det finns ju någonting som heter trädgårdsterapi.
Ja, det är det. Ja. Man mår bättre i naturen, ja, självklart är det så. Och jag har en vän som kommer från Turkiet. Hennes mamma har en fantastisk kolonilott. Mm. Dit hon brukar åka och hjälpa sin mamma. Och hon säger det, min mamma har magiska fingrar, det har inte jag. Så hon försöker lära sig av sin mamma som vet hur man odlar allt möjligt. Hon provar ju alla turkiska saker förstås, men allting växer ju inte i Sverige.
Nej.
Men hon har hittat saker som hon kan göra. Så att jag får alltid höra om vad har du fått den därifrån? Ja, det är från mammas koloniområde.
Mm.
Och det ligger norr om stan i och för sig.
Ja. Mm. Ja. Ja, men vi har ju varit ute och tittat, jag och Jonas. Vi åker ibland på lite inspirationsturer just utåt andra delar av västra Stockholm eller norra Stockholm. Så där, för att se lite grann, vad gör andra? Har de några bra tips? Så att de här störarna där vi odlar bönor till exempel, det har vi ju liksom sett på annat håll. Så att man plockar upp saker för att utveckla sitt odlande.
Ja. Har ni något samarbete med Fnysken som är i det andra området? Mm. Borta vid, vad ska man säga, söder om golfbanan eller är det norr om golfbanan? Jag vet inte exakt. är det, norr om golfbanan. Ute vid, på väg mot Östra Tyresö, där ligger Fnysken.
Ja. Nej, vi har inget utvecklat samarbete med dem.
Nej, men för att ni har fullt upp med er själva, ni är så många.
Ja, vi är ju en stor förening. Ja. Ja, men som sagt, vi har jobbat väldigt hårt på gemenskapen. Vi har liksom städdagar med korvgrillning och vi har kvällar när vi samlas här och spelar kubb eller vi bara fikar. Så att det är verkligen en plats för ett levande social gemenskap, verkligen.
Ja, alltså jag blev sugen att gå med faktiskt, men jag ska titta på min man här om han tycker att vi ska ha ytterligare projekt i vårt liv. Jo, men jag glömde fråga, hur gammalt är det här koloniområdet?
Ja, det bildades ett koloniområde här 1976, så att nästa år 2026 då firar vi faktiskt 50 år.
Det är jättebra.
Det är jättebra. Och då ska vi ställa till med något firande. Och då tänkte vi nog bjuda in alla politiker igen.
Ja, men vad roligt. Och ni vill ju förstås att det här blir uppmärksammat nu. Att det här, ni vill, det är en slags aktionsgrupp kan man säga ni har skapat. För jag ser att ni har skapat en QR-kod man kan gå in i, en namnlister.
Ja, vi har, det vet Jonas mer om. Men det har skapat en namninsamling och vi var med på Tyresöfestivalen i lördags. Och det finns en QR-kod där man kan skriva under om att vi vill bevara det här området. Mm. Och som sagt, vi har bjudit in alla politiska partier och ett par politiska partier har varit här. Men Fredrik Bergqvist var inte intresserad av att möta oss just nu.
Ja, för han är ordförande i, vad säger man, planberedningen. Det är han som styr i kommunstyrelsen över vad som ska byggas.
Precis.
Ja, då får du dra lite av de argument ni har. För ni har ju skapat ett slags upprop där ni har skrivit, vi har läst era papper på Tyresfestivalen. Vad är det ni tycker till politikerna?
Nej, men dels så är det såklart den biologiska mångfalden. Vi har otroligt mycket groddjur, vi har fladdermöss, vi har ormar, vi har fjärilar, insekter, fåglar. Och det, vi vill ju såklart att man gör en så väldigt noggrann artinventering som möjligt för att titta över. För vi vet ju att groddjur är fridlysta och vi har enormt mycket grodor här. Men vi behöver ju ta reda på om det finns rödlistade arter på området. Så vi vet ju från Amaryllisparken att Tyresö kommuns artinventering var undermålig och underkändes. Och det var ju också det som ledde till att byggplanerna stoppades. Så det är vi ju såklart väldigt angelägna om, i alla fall att man gör en ordentlig artinventering. Och sen också såklart det här med översiktsplanen, att det faktiskt redan bara för 8 år sedan togs ett beslut om att det här skulle vara ett rekreativt stråk. Vi har det här med översvämningsrisken. Och vi har strandskyddet såklart, vi är ju väldigt nära Gud.
Ja, hur gör man då? För man får inte bygga, numera strandskydd nästan, en å är ju är också sjö tydligen i strandskyddet. Får man bygga eller får kommunen gå ifrån strandskyddet?
Nej, man får ju ansöka om dispens hos länsstyrelsen och då ska det vara såklart, antar jag, att det är väldigt viktigt att man bebygger det här området. Så att det är väl länsstyrelsen som fattar det beslutet. Och sen har vi ju också markförhållandena här där den tidigare utredningen visade att det inte var lämpligt att bebygga. Men det kan ju såklart ändras när man får ändrade möjligheter och teknik helt enkelt, teknikutveckling. Men sen såklart, det, för oss personligen så är det ju den sociala gemenskapen och den här fantastiska platsen och den här kulturhistoriska miljön som man faktiskt skulle...
I och med att jag vet att Tyresöborna inte känner till det här så mycket. Jag tror att Tyresöborna känner nog till Gud mer för modevillan. Där åker man. Ja. Och så åker man över till Haninge. Jag tror inte så många har gått in här. Nej. För att det ni har här, förutom att det är det här kulturella området med alla de här torkladerna och gamla tvätterierna och det här fantastiska området, så har ni också Måndalsfortet.
Ja.
Och sen har ni den här kulturella folkdansgillets
solsäter
i närheten, eller hur?
Ja.
Så att det här är ett område med väldigt mycket kultur.
Ja, absolut. Det finns mycket kulturhistoriska miljöer här. Och här, det är inte, man åker ju inte hit bara, man åker liksom inte förbi det här området, och det är väl det som gör att många inte har vandrat här eller promenerat här, för att det här är ju liksom en återvändsgata.
Jag vet. Vi hade svårt att veta var vi skulle parkera. Yeah. Men jag tycker ni bjuder hit Bernt Karlsson, som kan få hit hela hembygdsföreningen, så kan de vandra omkring här och berätta mer.
Ja, det vore fantastiskt roligt. Verkligen, verkligen.
För att, alltså, jag tror att jag som är liksom mer eller mindre uppväxt i Bollmora, för mig var ju Tyresö asfalt innan jag träffade min man och förstod att det fanns vatten utanför. Så man kunde förstå, oj vad mycket natur vi har här. Och det är ju det som är fantastiskt nu när man är i den här åldern, att man förstår hur viktigt det är med naturen.
Ja men absolut. Som jag sa, det är fantastiskt att få komma ner hit efter jobbet eller på helgen och umgås och få lite rekreation helt enkelt. Det här blir verkligen en viloplats.
Ja, och jag såg att din profession hade med att göra med psykiskt välbefinnande, såg jag.
Ja, jag jobbar som psykolog. Ja. Så jag har full koll på att det här är bra för att hantera
för kropp, stress. Kropp och själ.
Kropp och själ, absolut bra för kropp och själ att vara här. Men också bara gemenskapen. Vi månar väldigt mycket om att vi ska ha trevligt tillsammans. Alltså vi ska må bra tillsammans här. Så vi jobbar väldigt mycket på det.
Jättebra. Tack så mycket Sandra Guteklint och Jonas Bjerkefeldt för att jag fick komma hit igen. Det är andra gången i mitt liv jag vandrar på den här vägen. Ni förstår vilken asfalttjej från Bollmora jag har varit, som inte ens har sett det här förrän Bernt Karlsson visar mig det här. Hur ska de nå er om de vill vara med i det här uppropet eller veta mer om det här?
Då går man in på Facebook. Det finns både en grupp som heter Gudö och Trädgårdsföreningen. Det finns också en grupp som heter Bevara kolonier.
Ja, så Facebook, det är ett socialt medium som vi kan använda. Så tack så mycket. Ja, ni har alltså lyssnat på Radio Tyresö 91,4 och jag som gjort det här trevliga reportaget om en väldigt viktig grej. Jag heter Ann Sandin Lindgren.